En podcast från Aftonbladet.
Det är tisdag, det är sol i Stockholm och det är premiär för Sportbladets nya allsvenska podd Morgonklubben. På tisdagar kommer ni höra mig, Malin Wahlberg, tillsammans med Per Boman och Pontus Wernblom. Ny allsvensk säsong, ny allsvensk podd och Per Boman tillbaka från föräldraledighet. Det kan väl inte bli bättre?
Nej, det känns fantastiskt kul måste jag säga. Jag är lite så, känner mig ovanligt, viss kontrollförlust. Jag har liksom jobbat med allsvenskan sedan typ 2012 mer eller mindre och känt att jag har liksom väldigt bra koll. Sen nu har jag haft då 8-9 månader utanför allting, så det är lite obehagligt. Man känns lite naken nästan, men jag hoppas att jag har hunnit läsa på tillräckligt för att ha något vettigt att säga.
Och lite av en podd comeback för dig också. Du hade ju en podd med Laul back in the days.
Ja, absolut, absolut. Det känns bra att vara tillbaka i poddsätet.
Tidernas begynnelse.
Ja, exakt.
Du var först på den pucken.
Ja, riktigt samma sak kan man inte säga om dig, Pontus, mest frekventa poddaren i mediasverige just nu är du väl.
Ja, helvete vad jag poddar. Frugan är inte helt nöjd där hemma när jag går ut och sätter mig i min lilla kabyss där med min mikrofon. Men det är roligt att snacka fotboll.
Mm, vi är väldigt glada att ha dig med er och alla ni som tittar och följer oss live kan ställa frågor på Sportbladets Instagram så ska vi försöka lyfta in dem i sändning. Vi ska ju som sagt mest snacka allsvenskan, men det är ju en jättematch ikväll på Strawberry Arena när Sverige möter Polen i en helt avgörande match om VM-platsen. Pontus, vad har du för tankar och känslor inför den matchen?
Nej, men jag är superpositiv. Jag är väl en av få som också var positiv inför Ukraina-matchen där alla pratade upp Ukraina som något jävla världslag. Nu gör de samma sak med Polen och jag går inte på den. Jag tror att vi, jag har sagt det förut, jag tror vi är stenklara. Ser ingenting som kan hindra oss just nu faktiskt, utan ut med bröstet, nationalarenan och så ser vi säkert 2-3-0.
Jag fick faktiskt lite samma känsla när jag var i Valencia och bevakade landslaget, så att det var väldigt mycket självförtroende och glädje och då blev man lite tryggare i att de kommer lösa det här. Vad har du fått för känsla?
Om man ska vara lite negativ då är det ju att jag har läst en del polsk press inför den här matchen och de har ju, i Sverige är vi så här, men vi ska ha samma, ungefär samma taktik som senast mot Ukraina. Vi ska ligga i ett läge, det passar vårt lag bra, det passar fembackslinjen, det finns en större defensiv trygghet och det är helt enkelt enklare när man har en ny tränare och sådär. Men polackerna är inte dumma i huvudet, de tänker ju precis likadant. Mm. De vill spela exakt likadant, polackerna, och de vill ligga lågt. Nu har de ju ingen jättebra kontringsspelare i Lewandowski, men de vill ligga lågt, de vill försvara djupt, de vill ge över initiativet till Sverige. Och jag tror, när Sverige spelar hemma med den publiken i ryggen, så blir det svårt för Sverige att ha den inställningen från start att man ska ge över del av initiativet. Jag tror inte man klarar av det riktigt. Så jag tror att till slut kommer ändå Polen kanske få den matchbilden de vill ha. Alltså att de får spela på kontring, att de får vara destruktiva, att de får vara negativa. Och då är frågan hur bra Sverige klarar av det. Vad tror du om det?
Bollen ligger kvar på mittplan, låter det som nästan. Nej, men jag tror att det, jag ska inte säga att det passar oss. Det är klart att den matchbilden senast var i kanon. Med tanke på det, sen har vi ju tillräckligt bra spelare för att faktiskt öppna upp Polen. Så i den bästa av världar, hade Potter varit förbundskapten längre, så tror jag att man hade kommit längre också i det taktiska och så här, hur man ska öppna upp lågt stående försvar och kanske spelat på ett annorlunda sätt. Nu kommer man ju i princip vara tvungen att köra copy-paste på succén senast, vilket då talar för, som du säger, att det kanske öppnar upp för att Polen får det dit de vill. Sen hemmaplan, senast var bortaplan. Jag tycker ju någonstans att varje gång du spelar på hemmaplan, nästan mot vilket motstånd det än är, så ska du gå ut med bröstet och spela för dem på läktaren också. Jag hoppas och tror ändå att Sverige kommer göra det och det kommer bära långt. Mm.
Du vill ju se 4-3-3 inför Ukraina-matchen, men nu köper du att man fortsätter med den här fembackslinjen.
Ja, men det gör jag. Och framförallt sättet Potter uttryckte sig innan matchen, att många av spelarna spelar så här, det är tryggheten för dem. För tryggheten är egentligen det enda jag påpekar är det absolut viktigaste, så att de spelar på ett sätt som de kan och inte som kanske tränaren vill. Utan där var han väldigt tydlig och det tyckte jag de gjorde jättebra senast. Sen över tid så tycker jag att man behöver bli lite mer framåtlutade, men det är inte i den här matchen och det kanske till och med inte ens i VM, utan efter det i sådana fall när man har tid att arbeta på ett annat spelsätt där man blir lite mer framåtlutande och lite mer så här, ja, men vi ska ha boll, possession och allt det där. Jag tycker ändå att det är viktigt. Ska du lyckas vinna någonting, som jag ändå tycker borde vara det endgame för alla som sysslar med idrotten, så måste du göra det genom att vara bättre än de andra och inte leva på deras misstag.
En spelare som jag är orolig för, det är ju Elangan då. Det var en matchbild i Spanien som var till 100% skräddarsydd för hur han är som spelare. Perfekt för honom. Ändå tycker jag att han var rent ut sagt svag under stora delar av spelet. Han hade ytor att löpa in i. Han hade liksom möjligheten att ta spela den här enkla primitiva fotbollen som passade honom ganska bra. Jag tyckte han tog extremt många felbeslut även inför målet. Gör han egentligen inför 1-0 ska han ju egentligen bara lägga ut bollen till Herman Johansson, men lyckas ju ändå för att Nygren gör en bra löpning och sådär. Om det är någon spelare som jag ändå tycker att det finns tveksamheter kring, särskilt om det blir så att Sverige inte får spela på kontring, så är det om en Lange ska spela eller inte faktiskt.
Mm. Men tycker du att man ska plocka ut honom där och stärka upp mittfältet lite? För det fanns ju lite ytor där på mitten mot Ukraina.
Ja, jag skulle faktiskt tycka att det inte vore helt orimligt om man gjorde det, om man tog in Hugo Larsson eller Lukas Bergvall då. Sen är ju ingen av dem direkt, så att säga, jag tycker inte de är så pålitliga defensiva spelare direkt, men då har man ändå Karlström också, så att kanske att ha två spelare framför Karlström och köra Nygren och Gyökeres ihop. Men då blir det ännu större ansvar på wingbacksen, Herman Johansson och Gudmundsson, att verkligen fylla på i så fall om man blir en man mindre längre fram. Men jag kunde tänka mig säga att 5-3-2 snarare då än vad det
var. Jag tycker alla är så jävla hårda mot Hugo Larsson och hans defensiva. Han krigar ändå sexa i Frankfurt, tyska ligan. Då ska man fan lösa det hemma mot Polen, tänker jag. Så det är absolut, jag hade köpt att han hade kommit in i startelvan också. Sen tror jag inte att man vill laborera så mycket med formation, utan man kommer nog gå på det. Men det är en bra poäng du har med Lange. Jag tycker också att han är bättre när man får ligga hemma och kontra. Det är väl egentligen det han är köpt för också till Newcastle i mångt och mycket. Kostar ju 700 miljoner för en kontringsspelare nu för tiden. Så att absolut, sätter sig Polen lågt, då får man nog tänka över hur man ska göra med honom. För där är han inte lika vass.
Vad vill du se någon annan? Vi vet ju att Isak Hien inte kommer spela, att Starfelt förmodligen kliver in där. Men vill du se någon annan ändring, Elvan?
Alltså det är så svårt att säga. Det är klart, Lukas Bergvall är jätteduktig. Skulle de sätta sig lågt? Det är väl någonstans vad man vill ha för gameplan. Vill man ta initiativet, ja, men då tycker jag att man ska trycka in Bergvall. Vill man ligga som man gjorde förra matchen, då passar den start 11 som var då alldeles yppligt, minus 10.
Boman, har du någon du vill ha in?
Nej, det var det som var det jag sa då. Att en till in i mitt fält är att ta ut Elanga, möjligen då. Sen är problemet med Elanga att han kan vara 5+. Helt plötsligt, det finns ingen logik riktigt när han är bra och han är dålig, menar jag liksom. Så att, men eftersom jag tror att Sverige kommer ha mycket mer boll än tidigare, så tror inte jag att Elanga är rätt spelare just hemma på Strubber.
Hade jag varit Polen så hade jag ju tryckt in 3 in i mitt fält där, och inte deras kanske då 5-backslinje. Alltså, för det var, precis som du är inne på, där Sverige var sårbara sist. De tappade ett par gånger passningar in bakom in i mittfältet i det hemska utrymmet som man absolut inte vill att de ska komma till. Och Zielinski, får han operera där, då kan det bli riktigt farligt för Sverige. Så att, hade jag varit på Polen, definitivt kört med 3 in i mittfältet och försökt såra Sverige den vägen. Sen är Sverige rätt bra. De centrerar extremt mycket med sina ytterforwards. Så de vill ha spelet på utsidan och då kommer det bli inlägg istället. Och det är liksom lite pest eller coolare där. Vill man ha inlägg på Lewandowski eller vill man att de ska komma igenom i mitten? Ja, jag håller alltid mitten rent och jag får välja.
Sen var jag lite frustrerad när jag såg matchen också. Först Alex, man pratade mycket om att det var Karlström och Ajari som inte såg ytan bakom sig riktigt. Att de kanske pressade vid fel tillfällen och att det var en stor yta. Men jag upplevde att har man 3 mittbackar som står och bevakar en anfallare som de hade stora delar av matchen i Sverige, så var jag besviken på att de yttre mittbackarna inte tog fler steg fram och faktiskt pressade på, alltså att ta några steg upp och också kan ta den här spelaren som tog sig in bakom innerfältet. Jag tycker att det låg mer på mittbackarna ibland än vad de gjorde på innerfältarna. Och jag förstår att man har varit nervösa och att man har velat vara försiktiga i sin defensiva organisation och inte ta för stora risker liksom. Men jag upplevde att sådana som Lindelöf och Hien eller Lagerbielke och sådär hade behövt gå upp mer och faktiskt sätta lite press på mittbacken.
Nu är det bara en match, men hur imponerad är du av det som Potter har gjort på ändå den här korta tiden som han har haft med landslaget?
Nej, men hans jobb har ju varit klanderfritt egentligen. Sen tycker jag ju att matchen mot Ukraina, jag tycker att den överdrivs lite väl mycket av oss i media.
Det
kanske
var ganska
själva
blekt Ukraina.
Det var ett skitdåligt Ukraina. De var jättedåliga. Det var deras B-lag i princip, men vi gjorde jobbet och all cred till alla som gjorde det bra. Men Potter har gjort det här klassiska gamla som man inte ska underskatta. Lite gött. Klassiskt ledarskap helt enkelt.
Lite videohälsningar från familj och vänner.
Ja, och så, det är ju vad det är liksom. Alltså, det är ju klart det är super. Sen kanske man inte ska överdriva det heller hur mycket det gör. Förlorar vi får väl kanske skylla på dem då ifall det skulle vara så. Men, nej, men lite så här, tryggheten igen. Han har fått spelarna att bli trygga. Tro på det de gör. Framförallt slita tillsammans. Jag tycker det var väldigt tydligt förra matchen. Att tappa någon en duell så var någon annan där och täckte upp hela tiden. Så tillbaka till det där gamla goa liksom, som vi har saknat i det här landslaget, att det är ett lag och inte individuella spelare, för att vi har extremt mycket kvalitet i den här truppen. Spelar de som senast när de sliter för varandra, så tror jag att det kan bli riktigt, riktigt bra där på sikt. Sen är det återigen, det är en match idag. Vad som helst kan ju hända. Det kan vara rött kort efter en minut så är liksom fäste förstörd. Men jag tror ändå någonstans att vi kommer komma ut bra till den här matchen. Det har mycket att göra med Graham Potters ledarskap. Och det är, han är ju inga unika saker. Han får ihop gruppen, får dem att spela enkelt, får dem att känna sig trygga. Och det behöver inte vara svårare. Så jag tycker oftast, återigen då, vi i media, som jag kallar oss nu för tiden, målar upp tränarna som att de har 50% av liksom utgången i en match. 10% max. Det är spelarna, det är en materialsport fortsatt. De är bästa spelarna, vinner oftast matcherna. Så enkelt är det. Och jag tycker att vi har bättre spelare på varje position. Inte på varje position, men på många positioner än Polen.
Men det ligger på tränarna också. De har ju byggt upp en verklighet lite där det framstår som att de radiostyr spelarna i alla delar av spelet. Ofta när de berättar om matcher kan de säga så här. Ja, nej, men det var motståndarna började bara när de är överbelastade på vänsterkanten. Då sa jag till så att våra spelare gick ut och löste.
Jo, men så alltså, de vill ju framhäva sig själva. De vill ju ha jobb efter de får sparken. Alltså, så har det ju blivit. Och vi sitter bara och sväljer och sitter och gapar så. Arteta och Harry, de är helt fantastiska. Men fan, de är världens bästa spelare i sitt lag också.
Vad tror ni då? Vad är det för känsla? Går Sverige till VM?
Jag tror att Sverige förlorar på straffar.
Du var ju stensäker på det.
Jävel att vara pessimist. Landsförvisare, den är jävel. Nej, vi vinner 3-0. Pang, där har du den.
Ja, härligt. Om man kollar på den här truppen så är det ju ett helt gäng allsvenska spelare också. Som, om de inte spelar nu så spelade de i höstas nästan en tredjedel av truppen. Vad säger du om allsvenskan?
Ja, jag tycker det säger nog inte så mycket om allsvenskan helt talat. Alltså jag minns ju trupperna som var förr i tiden, så här 2006 och sånt, och 2008. Då var det ju alltid max en spelare, typ Niklas Alexandersson kanske, eller någon som var med från allsvenskan. Jag ska inte säga att allsvenskan är jättemycket bättre nu, utan det är snarare att typ truppens kvalitet är så upp och det finns så höga dalar. Alltså den är väldigt ojämn kvaliteten på den svenska
truppen. Är det också väldigt mycket skador? Ja. Alltså det är ju väldigt många som kommer tyvärr då att få lämna den där truppen när alla andra är friska. Sen är ju aldrig alla friska, det är väl det som är grejen.
Och sen är det så att egentligen är det ju faktiskt bara en som startar då från allsvenskan. Det är ju Nordfeldt och han skulle ju inte starta egentligen. Så frågan är, men det är att i grunden tycker jag det är kul att förbundskaptenen tar allsvenskan på allvar och att de ändå ger dem bästa chansen, liksom, att de ger dem möjligheten att vara med i landslaget. Det är på något sätt ändå uppmuntrande.
Finns det någon spelare från allsvenskan som du skulle vilja in i?
Nej, kanske inte in just nu, men inom en snar framtid så ser jag två spelare och de spelar för samma klubb. Det är Marcus Karlsson och Hampus Skoglund om man kollar på allsvenska spelare som jag tror har chansen på sikt att ta sig in. Om vi börjar med Skoglund är det för att högerbacksplatsen som nu ser ut att bli wingbacksplats är så svag konkurrens på generellt sett. Finns inte så många alternativ. Skoglund har verkligen tagit, jag tyckte att han var helt okej i början, men sen har tagit extrema steg. Han är mycket smartare än man tror med bollen, bortsett från några sjuka lungor som han har, kan löpa upp och ner. Han är väldigt klok, har fått lära sig det i Bayern också, hantera bollen på ett bra sätt. Så han tror jag skulle kunna klara det. Och Marcus Karlsson då, som är någon typ av uppdaterad Turbo Svensson-figur nästan. Liksom. Alltså, som har extremt fin, extremt bra på små ytor med bollen. Springer för två och kan, till skillnad från många andra unga spelare, också duellspelet väldigt bra.
Pontus, har du någon som du...
Nej, men det är väl två... Rätt så bra allt tycker jag. Alltså skolan framför allt, med tanke på att vi har väl bara Emil Holm där ute egentligen, som är tillsammans med Herman Johansson då. Och Emil Kraft, han har inte debuterat för Newcastle knappt än. Alltså, han är alltid skadad liksom, så han går inte att räkna med och behöver bli äldre. Så, där. Så att, nej, det är väl Skoglund som är närmast i hans. Han gillar jag Marcus Karlsson också, men det är väl mer på ett tremanna in i mitt fält. Jag tycker han är grym på att riva upp ytor till, ja, i Bayerns fall då, Tecchi och Besara, så att de får trolla lite. Där är han helt fantastisk och men väldigt underskattad spelare.
Nu när vi lite sömlösa och glidit in på allsvenskan kan vi väl blicka fram emot premiären som ju bara är 4 dagar bort. Och Hammarby-Mjällby först ut, två guldlag direkt, eller vad säger du, Bomman?
Ja, alltså de flesta har ju tippat Hammarby eller Mjällby som guldlag. Och jag förstår det, de är de två liksom överlägset bästa lagen just nu i Sverige. Det är de som ser allra bäst ut. Men jag tror ju inte att något av de lagen vinner guld. Och jag tycker att det är liksom en sak som många har förbisett. När jag kollar på Mjällby så tycker jag att det påminner extremt mycket om Häckens 2023. De vann ju guld 2022. Och sen så var de extremt bra under hela vintern och tidig vår året efter då. De krossade allt motstånd i Svenska cupen. Ägde Djurgården med typ 3-0 i semifinalen och slog sen Mjällby med 4-1 i finalen. Och alla bara trodde att Häcken skulle fortsätta vara lika bra hela året, lika dominanta. Sen säljer de Sadik på sommaren samtidigt som de går till Europa. Och sen kunde inte de klara av två stycken fronter på samma gång. Och jag tror att Mjällby, som har noll erfarenhet av Europaspel i sin klubb, som inte har någon som inte vet hur det är att köra dubbelt så mycket som de här spelarna kommer att vara tvungna att göra, samt som jag tror att en sån som Stroud kommer att försvinna. Då tror jag att det blir svårt för Mjällby att hålla i hela säsongen, så jag tror att de kommer att komma tvåa istället. Jag tror att de kommer att vara väldigt bra, men jag tror inte att de vinner. Samma sak Hammarby tror jag också kommer att gå till Europa för första gången, att vara med i ett gruppspel eller seriespel, vad fan vi kallar det numera. Och då tror jag att även de kommer att ha svårt att klara hela säsongen i en guldjakt. Och då finns det inte så många alternativ kvar som kan vinna guld. Gais ska också spela Europa, Blåvitt ska också spela Europa. Inte för att jag tror att de kommer vinna, men ändå, det försvårar deras chanser. Djurgården tror jag inte på över hela säsongen. Då är det Malmö till slut, så trots att de ser usla ut just nu, har ingen organisation överhuvudtaget, jag är väldigt osäker på Ramirez som tränare, så tror jag att de till slut ändå kanske vinner guldet, för att de inte ens har Europa att koncentrera sig på, utan bara behöver spela sitt fotboll. Bam!
Ditt enda argument för det här är alltså att de andra lagen spelar Europa.
Ja, men det är inget svagt argument, utan tvärtom. Så dels har inget annat lag förutom Djurgården och Malmö vunnit allsvenskan två år på raken. Det är bara, alltså, det är Djurgården 0-2-0-3 och Malmö har gjort det vid tre tillfällen efter det. Och det finns inte så många exempel heller på lag som lyckas kombinera Europaspel med guldstrid samtidigt heller. Det är bara Malmö som är ute för något enstaka tillfälle. Så jag tycker inte man ska underskatta den faktorn. Och hur bra jag än tycker att Mjällby och även Hammarby ser ut just nu, så tror jag att det kommer bli svårt för dem. För jag tror att båda går till Europa.
Jag köper det lite. Jag har satt Gais lite längre ner i vår allsvenska tipp på grund av det, att de också ska bolla Europaspel. Jag vet ju, Pontus, jag har kollat vår allsvenska bibel här innan och du har ju också satt Malmö, men finns det, alltså, hade det varit något annat lag än just Mjällby, det finns ju inte att man inte hade tippat dem som guld.
Ja, jag skriver ju den här bibeln för första gången här, och det folk inte verkar förstå är att den är ju liksom inte... Jag skrev inte tipset igår. Men jag kommer hålla fast vid det kommer jag göra. Jag gillar faktiskt Bomas argument för det. Och så vet man ju också det här med att vara bra i Svenska Cupen. Det är så här, vara bra på förfesten eller vara bäst igång på förfesten. Det brukar sällan sluta bra. Liksom. Så att lite, man får vara lite varsam där. Det är många lag som har kommit ut skjutande som raketer, och så dör man, precis som du säger, när du tappar kanske din bästa spelare då i Stroud. Återigen, kommer tillbaka till det här. Det är materialsport. Hur ersätter du honom? Ja, det kommer man ju göra, och det kommer man ju säga att det är en ny Stroud och så vidare och så vidare. Kommer troligtvis inte vara det, och då kommer man tappa mycket. Hammarby, ja, men de ser riktigt bra ut också faktiskt. Det måste jag, men de kommer också vara tvungna att sälja i sommar säkerligen, och så ska man in i det här Europaspelet som Per säger, och tror jag att det kan bli tuffare för dem också. Så jag också Malmö först, av den enkla anledningen att ingen tror på dem nu. Jag tror att det kan få ihop gruppen på ett rätt så bra sätt. Sen är inte jag helt övertygad om den här spanjorens genialitet på det sättet som alla andra där nere verkar vara, men det återstår väl att se. Sen har ju de otroligt mycket kvalitet i sin trupp också. Rosengren har väl inte ens spelat än och så vidare, så det kommer komma tillbaka lite spelare. Botheim kommer vara revanschugen, och ja, jag tror ändå att det kommer gynna dem väldigt mycket att de andra ute i Europa, att de får spela den här matchen i veckan man brukar prata om sen.
Jag är lite med Malmö som årets flopplag, men det är bra att vi tycker olika. Om jag kollar på ditt tips här, Pontus, i Bibeln, så har du Malmö, Hammarby, IFK Göteborg, Mjällby 4, Djurgården 5.
Ja, precis. Du vill att jag ska kommentera min blåvitt på tredje plats. Ja, där kanske man behöver försvara lite. Nej, men så här då. Innan så har ju blåvitt kommit på 13 plats. Jag har själv varit inblandad när vi har gjort det. Och då har man pratat om att man ska upp på... Ja, men vinna i princip, vilket blir helt galet och helt uppåt väggarna. Nu kommer man på en fjärde plats, visst, man turar sig till den, eller så kan man lägga det på att alla lagen är underpresterade. Men någonstans så får man väl höja förväntningarna, och du kommer fyra, då ska du väl, tänker jag, slå det till nästa år. Man har dessutom, säger man då, nu går jag på vad de själva säger, man har förstärkt laget, köpt in världens bästa in i mittfältare i Ottosson. Enligt somliga.
Ja, enligt dig som tippar, som hade han väldigt högt upp.
Nej, men och då har du de här unga spelarna då som man tycker borde ta ett steg. Noah Tolf, Bishisare, om han nu kan ta ett steg så jävla bra som han är. Nej, men skämt åsido, det är svårt. Men någonstans så behöver vi ju sätta, jag såg Jeppe, vi hade en fin intervju med Jeppe Jansson här på Bladet. Där han höjer ribban, och jag tycker att det är den vägen du måste gå. Men då har du kommit fyra innan man har gjort det, när man har nästan åkt ur. Nu tycker jag det är rätt läge faktiskt att höja den ribban och faktiskt börja prestera och sätta press på det här laget. Och är de på riktigt, ja, men då borde de kanske sluta där uppe. Sen har det mycket att göra med att jag tror väl inte jättemycket på de andra lagen under. Många har haft en stökig vinter, bytt tränare, alltså så här, Hammarby, visst, de ser jättebra ut, men de har fortfarande bytt bort kanske Sveriges bästa tränare. De där Mjällby har vunnit, de ska ut i Europa. Jag såg Blåvitt ha en chans någon uträkning 5% chans att nås till Europa, så det är väl inte så troligt att de gör det. Gais har tappat sin särklass bästa spelare tycker jag i Bodri. Mm. Och de har inte överpresterat, de har varit helt fantastiska här sedan de kom upp. Ska de vara lika bra? Nej, det tror väl kanske inte jag gäller. Djurgården, ja, Honkavar har ju gått runt där ute och skrotat här nu och inte visat upp någonting. Ska de vara? Jag kan ju se Kitten Mattias som står där omgång 8 också. Och så har vi, kan vi fortsätta liksom, AIK, men de ska bygga om och bygga nytt och bygga runt. Ja, det ser jättebra ut på försäsongen. Vad brukar hända med de unga spelarna när de väl drar igång? Det brukar inte gå fullt lika bra, och då kommer de inte, alltså, det är det bygger rätt mycket av mitt på att Blåvitt är nästan det enda laget som har fått ha lite lugn och ro och fått bara förstärka. Man har nästan inte tappat någonting. Sen är det ju Brantlindgate ligger ju där och pyr under ytan, och det är väl det enda som stör och så här. Det hade jag tagit på förhand, kan jag säga, istället då för en massa, ja, tränare som får sparken och så vidare.
Jag ska också komma till Brantlind, för jag är nyfiken på vad du tycker om. Men Boman, du har ju Blåvitt som femma, så du tycker ändå inte att Pontus är helt fel ute här med topp tre tips, eller?
Nej, absolut. Alltså Blåvitt, det finns kontinuiteten, och det finns, jag tycker det är ett ganska vuxet lag på många sätt och vis. Det är ett ganska rejält lag, till skillnad från, jag tycker många andra klubbar satsar hårdare på att förringa jättemycket på stora delar av laget. Men jag tycker Blåvitt känns, ja, det känns rejäla på sätt och vis. Det finns någonting, någon stadga där som man kan luta sig mot. Sen tror jag att det blir då lite sämre än förra året, men inte mycket.
Mm. Om vi går in på Brantlindsoppan då, Pontus. Mm. Hans agent har ju varit ute och sagt att han förmodligen lämnar i sommar. Hur ser du på den här situationen som har uppstått?
Nej, men det känns väl som att det är liksom så det kommer att bli. Sen är det är vad det är. Det är en ung spelare. Han har väl inte bevisat någonting egentligen, mer än att det är en jättestor talang. Så det är inte så att Blåvitt kommer att bli ett sämre fotbollslag om han drar i sommar. Men sen kommer det bli jobbigt gentemot alla andra talanger som kommer komma upp här. Man behöver ju liksom någonstans. Blåvitt har ju slarvat här och inte varit först på bollen och förlängt det här kontraktet tidigare. Det ligger på dem, och det får de lära sig av. Sen tycker jag någonstans att de hanterar det här rätt så bra nu ändå. Och ja. Sen, om vi bara bortser från Blåvitt, alla vi andra som följer sporten, som supportar Blåvitt, så man får vara lite varsam här framöver. Jag tycker att det är många som går på det. Så fort någon pussar på klubbemblemet, då tar man ju hand till hjärtat direkt. Men så funkar ju inte, så håller du inte på i övriga livet, utan någonstans får man ju bevisa det, och det har jag inte gjort i det här fallet. Och det är väl, jag lägger ingenting på en 17-åring på det sättet, men jag tycker att man själv också, när man tittar på sporten, tar lite längre tid med att ta till er spelare, låt dem bevisa sig. Nu är det framförallt då i tider som 2026, så är det väldigt förändligt. Folk stannar 2 år i klubben, då är det bättre att ta till sig August Erlingmark till exempel, som har visat någonstans att han älskar Blåvitt och inte bara sagt det rakt ut och pussat på något klubbemblem för att det ska bli så.
Jag tycker Wernbloom är generellt sett väldigt frän som expert och sett verkligen i foten. Och
du tyckte inte jag gjorde det här.
Kan såga folk till höger och vänster. Alltså, om man ska vara helt uppriktig kring, jag förstår att det är svårare då ibland kanske med Blåvitt. Så, men jag tycker att det här är djupt sorgligt, att det blir samma med Brantlind, att han mer eller mindre bränner sina broar till klubben i sitt hjärta för att...
Men nu har du ju med gått på det. Han har inte visat att det är klubben i hans hjärta. Han
har spelat. Nej, om det nu är det, menar jag. Alltså,
ja,
om man lämnar i sommar. Mm. För någon liten summa då, och inte bli kvar i Blåvitt och gå till Holland eller vad nu kan vara istället. Det är ju svårt, alltså, kommer han tillbaka till Blåvitt senare om det går dåligt när han är ute nu när han är ung? Alltså jag menar, jag tycker att det är sorgligt att folk runt omkring honom, vilka det nu är, inte kan, men vad får han? Han får säkert en lön på över 100 000 eller någonting ändå i Blåvitt. Är det så dåligt som en tonåring att få spela i en klubb man bryr sig om?
Jag tror inte det är en pengafråga. Jag tror verkligen inte det är en pengafråga om något kontrakt. För de pengarna kommer han tjäna, och det är ju peanuts han får i Blåvitt kontra vad han kommer få utan. Så jag tror inte det är en pengafråga. Jag tror att det är en out de vill ha på något sätt. Och det har ju även kommit uppgifter om att det är en agentfråga med vissa procenter här. Så jag tror att det är där de fastnar. Sen är det ju frågan då hur Blåvitt vill göra här. Ska man vara stolta och bara skita i det, eller ska man gå med på det? Och då kommer man ju sätta sig i en situation inför framtiden då, där man visar för andra unga spelare att det någonstans lönar sig. Och då är det ju problematiskt också. Så jag är inte avundsjuk på att de sitter och behöver hantera den här typen av frågor just nu. För att de har satt sig i situationen själva, och nu får de någonstans försöka gräva sig ur det här hålet.
Men just eftersom han inte är så pass sportsligt viktig just nu, att han har en självklart startplats i laget, då ser jag ingen anledning för Blåvitt att spela honom särskilt mycket alls under våren. Om man ändå ska gå i sommar. Jag ser inte varför de ska visa den. Alltså det är ju generellt sett när man spelar, om man ska ta upp spelare som man ska satsa på för att de har hög potential, så spelar man ju dem trots att de ännu inte kanske borde spelas för att sälja dem. Så har det funkat i Sverige de senaste 4-5 åren. Men i det här fallet, när han inte vill vara kvar i Blåvitt under en längre period då, eller vad det verkar, när de inte kommer överens med klubben, då ser jag inte varför, då blir det ju att han slänger bort ett halvår utan A-lagsfotboll helt i onödan, tycker jag då. Alltså jag tycker inte att Blåvitt egentligen borde spela honom då under våren. Vad tycker du?
Nej, alltså, den är ju så jäkla svår. Liksom. Alltså, samtidigt ska de ju göra det bästa för att vinna fotbollsmatcher. Sen är jag väl tveksam till om att han är så pass viktig. Så mycket har han inte blivit. Jättestor talang. Kom in förra året på slutet av de sista matcherna när inget lag bryr sig om att spela heller för den delen. Så att, nej, jag vet inte om han. Det finns många spelare där som jag hade slängt in före med tanke på att de har längre kontrakt och så vidare. Och så kanske då visa mot andra att vi är redo att satsa på er om ni är redo att satsa på oss. Och det är väl någonstans det de försöker göra nu, Blåvitt. Och jag tycker att det märks i deras uttalanden kring Nye Månsson då, som fick nytt kontrakt, och bland annat att man kastar in lite småpikar här och där och visar. Och det gillar jag. Det är ju min klubb, så jag gillar att man, det är de jag hejar på någonstans. Sen hoppas jag för Brantlings skull, han är från min hemstad också, så jag håller ju alltid en extra tumme på honom att det ska gå bra för honom. Men jag hoppas att hans framtid är bra. Jag tror inte att sista ordet riktigt är sagt än, för det finns fortfarande tid kvar, men det är klart, klockorna börjar klämta hyfsat.
Vi lär ju få återkomma i den frågan. Jag tänkte att vi ska spå lite i framtiden. Ni har ju fått ta ut lite olika kategorier här, och vi kan väl börja med årets spelare. Boman, ska vi börja med dig? Vem har du satt där?
Ja, men jag ibland funderar mig på om man ska vara lite sådär finurlig och ta någon oväntat namn som spelar i ett lag som kanske inte är allra bäst eller så. Nu har jag ju valt en spelare från ett lag som kanske inte är det bästa laget i serien, men som jag tycker är den klart bästa spelare, och det är ju Gustav Lundgren. Jag tycker verkligen att han är seriens bästa spelare just nu, att han har högst nivå i sig, att han kan påverka matcher offensivt på ett sätt som kanske Christiansen kan göra när han är som bäst, och givetvis Besara också. Men jag tycker att Lundgren just nu spelar på allra högst nivå, så jag tycker han är... Och det sjuka tycker jag med det här är ju att, alltså det vill jag säga i samband med det, att Gais är fruktansvärt imponerad på sättet de har byggt en sån inkluderande och samtidigt utvecklande miljö, att både Holmberg och Lundgren faktiskt väljer att stanna trots att de kan säkra sin framtid ekonomiskt om de byter.
Ja, men Holmberg är ändå tid lugn.
Jo, men Lundgren, alltså det tycker jag, det, ja, säger, nej, det, är det bandet är, det är ju magiskt att man kan göra.
Apropå så, att där kan du ta till den spelare. Han någonstans verkligen visar att jag vill vara här, och så in you go liksom.
Ja, och
in han, hjärtat.
Ja, och jag menar, jag var försiktig i början, för jag tycker att i början var det ju också extrema lovord liksom, så känner jag, kan vi vara lite försiktiga, men nu har jag kapitulerat inför hans storhet och tycker att han är bäst faktiskt.
Har du något annat namn, Pontus?
Nej, det är ett bra val såklart. Du kan kasta in Besara i den mixen också, men jag har ju Elliot Straud. Jag tycker han är överlägsen. Spela wingback, vänsterback, tia, och är lika bra exakt överallt och alltid bäst på plan i princip. Så att, han kommer ju att lämna i sommar, så han kommer troligtvis inte bli årets spelare med tanke på att han inte kommer komma upp i de matcherna, men är han kvar så kommer han definitivt bli det.
Årets genombrott då? Vem har vi där?
Ja, där har jag valt en spelare i Häcken som jag är väldigt förtjust i, och det är Adrian Svanbäck. Ni minns ju hans fassa som spelade i Helsingborg för många år sedan, som var en liten, liksom, liten iller på något sätt vis.
Han mötte man.
Ja, man kämpade.
Körde man över?
Ja, men sprang som fan. Medan hans son då tycker jag är en väldigt elegant spelare. Rör sig mellan linjerna, kan droppa ner och fördela boll. Samtidigt väldigt bra i straffområdet, både liksom med assist och mål. Tycker han är... Och jag spelar också i Häcken, där man som offensiv spelare alltid har goda möjligheter att göra mycket poäng. Jag tycker han är jättebra och jätteintressant, och jag tror han, när säsongen är över, har jättegoda chanser att ha varit en av de tre bästa offensiva spelarna i serien.
Jag käkade frukost med Friberg för ett tag sedan, och då sa han faktiskt Svanbäck. Han är överlägsen. Så säger han alltid, men om sina bästa spelare, han är överlägsen. Han är helt outstanding, så att det är inget dumt val alls. Mm. Ja, hade man velat bli sen och gå med The Crowd, så är det väl bara att säga Johanna, va? Men... fan, jag gillar ju den här Hägland i Djurgården. Kollat lite på någon jävla fot och bra tillslag hittat. Tror att han kan bli riktigt bra där. Om de bara får till det. Det är väl den lilla striktet. Och det är väl inte, tror jag väl kanske inte riktigt. Men det är en sån spelare som jag tror kan få ett riktigt sånt genombrott i år. Prata lite med Noah Alexandersson. Stor Alex Pöjk, som hade spelat med honom i Moss. Alltså, det där är, han är överkvalificerad. Liksom. Får han bara ihop verktygslådan, så är det en helt extrem spelare.
Han hade ju en riktig mardrömssäsong i fjol när han hamnade på läktaren på grund av Djurgårdens Europa-kvot.
De glömde den lilla, ja, den lilla detaljen. Ja. Nej, men det verkar som att han får vara med och spela nu i alla fall. Så att, det är en sån spelare jag tror kan vara riktigt bra för Djurgården.
Det visar också på liksom det här med att man ger upp på spelare så snabbt. Jag säger inte att alla Djurgårdar går upp på honom, men det fanns ju en skarp skepsis till att det här kanske var att de hade köpt grisen i säcken nästan liksom, så här, för att han inte ens tog sig in i på bänken då. Trots att de har satsat på honom, alltså var en spelare som man också senare kan sälja dyrt så förhoppningsvis och sådär. Då vill man gärna få in dem ganska snabbt i laget. Men det visar ju på att man får ta det lite lugnt ändå, att spelare ofta faktiskt behöver kanske ett halvår när de kommer till Allsvenskan, hur stora talanger de än är. Mm.
Skulle vilja bolla upp ett annat namn, Neo Jönsson i Sirius. Mm. Hade väl varit kul för oss i media om inte annat, så redan som 15-åring att han var Nordens bästa spelare som skulle spela i Nordens bästa lag när han gick till FCK, och att han ska vinna Ballon d'Or. Har ju sett bra ut också i kuppen, Boman eller?
Mm, han är oerhört rapp tycker jag, liksom en instinktiv spelare som är ganska ovanligt numera. Det är inte så många som är bra på att verkligen ta sig förbi sin gubbe mot den. Det var ju faktiskt fler som kunde det förut. Och nu när spelet är så uppställt och strategiskt och tränarna bestämmer så mycket, så har de ju behov av spelare som kan bryta mönstret på det sättet. Så jag tycker han är, ja, han har ju en respektlöshet som är väldigt intressant. Och på lång sikt blir han säkert bättre än Bjärkebo, även om Bjärkebo just nu är den som kanske har högst offensiv nivå av yttrarna i Sirius.
Mm. Flopp då? Vad har vi plockat ut där, Pontus?
Nej, men där har jag nog Djurgården. Sen är jag väl medveten om att de har spelat materialet för att faktiskt kunna ta hem allting också. Men jag vet inte, Honkavara, det är någonting där. Jag vet inte, det här fipplandet med målvakten. Jag vet att han ger ett sånt, han är mild och sådär fin när han pratar i media. Så där, men jag får ingen grepp om honom, och jag är inte säker på att spelarna får det heller. Jag tyckte inte de var bra förra året. Visst, det ryckte upp sig lite på slutet. Mycket gnäll om skadorna i början. Jo, de hade skador. Nu har de dessutom tappat då sina tre bästa, är väl hårt att säga. Men tappade Kosugi, Tokmak och Priske, så borde väl det göra någonting med ett lag, tänker jag. Och då är det klart att de kommer ju säga givetvis att Lien och de som ersätter här nu, Max Larsson på vänsterbacken, är exakt lika bra som de andra. Det tror jag inte riktigt, så det kommer nog ta lite tid. Och sen som sagt då, att jag inte är helt säker på vad jag honkar var. Så jag tror att Djurgården kan vara ett sånt lag som många kanske tror bara ska sopa hem det i och med att de slipper att spela i Europa. Men jag är inte alls lika säker på det.
Mm. Håller med, Boman. De har också ändrat mycket i spelsättet inför den här säsongen, just för att det ska anpassa de spelarna som de har nu.
Ja, men jag var positivt överraskad av insatsen i derbyt mot Hammarby, som nu förlorade såklart. Men jag var positivt överraskad. De var bättre
till
än vad jag
trodde. Det var en jävla skitmatch. Jo, men det fanns ingenting.
Ja, men det fanns
något av lagen.
Nej, men det fanns, nej, men Djurgården har ju haft en förmåga att vika ner sig i sådana ögonblick. Liksom, alltså förlora på något sätt. Tappa självförtroendet i liksom avgörande moment av matchen. Jag tycker inte de gjorde det riktigt. Jag tycker det fanns en... Det var med att de blev trötta mot slutet, vilket var lite märkligt liksom, att de var trötta efter en timme. Men jag tyckte att det fanns en annan taktisk stadga än vad det funnits tidigare. Sen tror inte jag att de kommer komma jättehögt upp. Absolut inte. Men jag skulle vilja säga... Om de skulle floppa, skulle jag säga att då kommer de med 8-9 liksom.
Men för mig är nästan... Ja, okej. Okay. Ja, jag tycker nästan att 5 är flopp med tanke på deras plånbok och att de inte ska spela i Europa och så här, så de ska väl gå för det av något lag. Vi pratar om Malmö här nu, som alla pratar ner mycket som helst, men ingen pratar ner Djurgården på samma sätt, så att, nej, jag tycker att de ska göra upp om det, och blir de 5 så tycker jag nog ändå i min bok är det en flopp.
Mm. Vad har du då, Boman?
Ja, men jag satt och funderade mycket på det. Det är ju liksom det är ju inga floppar, men jag har nämnt att jag inte tror att guldfavorit som Hammarby eller Mjällby vinner, men de är ju inte floppar för det. Jag och AIK liksom, som ju, där det alltid går upp och ner, där det är så här, alla är sjukt negativa i början och sen nu är alla för positiva istället, tror att det ska gå hur bra som helst, inte hur bra som helst, men man kanske har fått överdrivna förhoppningar. Men det är också svårt, för där kan man ta så höga förväntningar. Jag tycker faktiskt att lag som Elfsborg kommer undan ganska mycket, givet att de har Simon Olsson och har satsat ganska mycket pengar på ganska många spelare. Och Björn Hamberg är jag, måste jag säga, relativt osäker på. Han har liksom aldrig stått på egna ben tidigare.
Framförallt så är han ju inte där nu.
Nej, precis. Alltså, han står ju i Potters skugga. Och det menar jag, minst en gång på något träning. När Potter var mellan jobb, när han hade fått sparken från Chelsea kanske, jag kommer inte riktigt ihåg vilket det var. Då var Hamberg på... och liksom kollade på svenska lag på försäsongen i Marbella, och jag var där och bevakade, och då såg jag han sitta där på läktaren, och då tänkte jag att jag skulle få en prata med honom, så här, vad hände egentligen, så här, hur är det, så här. Jag minns att han var riktigt så här, vill absolut inte prata, och sa, ni vill bara prata om potten då.
Och det kunde
jag ju inte riktigt neka till faktiskt. Det var faktiskt det jag ville fråga om. Men jag vet inte, jag vet.
Vad läge att han tog sig ur den skuggan nu då?
Ja, precis. Och nu då när han då också lägger så mycket tid på landslaget, och Jag måste säga att Stefan Andreasson var ute och sa i fotbollskanalen och sa att ja, men om de går till VM, absolut, sen stopp. Men jag måste säga, om de går till VM och gör succé, jag har svårt att säga att Hamberg, tror han lämnar det i så fall? Tror han lämnar den rollen? Om Sverige gör dundersuccé i VM, går dit och allting känns bra och Potter är kung och det är härligt att vara på den höga nivån igen. Känns inte lite, liksom, lite deppigt att gå tillbaka till Elfsborg nästan då?
Ja, fast där är han ju huvudtränare. Det är väl deppigt av något att gå runt och vara assisterande. Jag fattar ingenting. Vi kan ta det senare programmet. Jag har det en punkt. Nämligen.
Ja, jag flaggar lite för Malmö då, så har någon i den här podden gjort det.
Jo, men du är inte unik i den taken. Hela du och hela Sverige.
Men ni tror ju på SM-guld.
Ja, men,
ja, vi går på sista. Årets första tränarspark, Boman.
Ja, då är ett lag som det går aldrig beskriva dem som floppar för att det är ingen som har de förväntningarna. Men Brommapojkarna har tappat väldigt många bra spelare de senaste 2 åren. I år tycker jag inte riktigt att de har lyckats förstärka på samma sätt som tidigare. För jag vet att Simon Strand och Oliver Berg och sådär är liksom väldigt liksom stabila svenska namn och sådär. Så jag tror att BP kanske, jag tror många har en tanke om nu kanske numera att BP är ett ganska stabilt lag på nere liksom botten, men att de ändå inte kanske blir inblandade i absoluta bottensidan. Men det tror jag nog att de kommer bli, att det blir farligt för dem. Och därför fick jag tänka att en sån som Ulf Kristiansson, som har tappat sin parhäst till Mjällby också, han tror jag eventuellt kan få sparken tidigt.
Mm. Har du några invändningar?
Nej, jag har ju Honkavar, men det har inte bara att göra med att jag tror att Djurgården kommer floppa, men det är en ny regim i Djurgården nu när Bosse har dragit. För er som kommer ihåg, Bosse tog Kisvalodi till Djurgården för att få Bergvall, sen tog han Honkavara för att få Siltanen, och det är inte deras tränare, utan den är vald av Bosse, och någonstans så tror jag väl att det kan ligga Honkavara i fatet också, om det skulle börja gå lite sämre, att de vill sätta sin prägel på det här Djurgården, de som bestämmer det här, så att jag tror att det kan vara en sån grej också.
Mm. Det återstår att se. Det är ju så här, det är inte bara premiär för den här podden, utan det är även världspremiär för vad vi har valt att kalla Värmdoms värstingar.
Fan, det blir jag nervös.
Ja, du sitter och diggar. Men faktiskt, det är ju lite upp till dig vad det blir av det här. Men du får ta ut en liten lista. Ska vi ta din första punkt? Ja. Vad har du där?
Graham Potters Instagram. Det är någonting som skaver hemma hos Värmblom när jag ser att jag älskar ju Graham. Ja, men jag älskar ju honom, och så kommer ju den nyheten när jag ser första posten där. Och sen, jag vet inte, det är bara skaver när han sitter och läser att det känns så jävla inställsamt. Jag vill inte ha den bilden av Potter, för jag tycker om honom så jäkla mycket. Men ja, ska jag säga som läste Dostojevskij när jag flyttade till Ryssland? Liksom. Ja, jag
men
vet.
Lade du upp det på Instagram?
Nej, det gjorde jag inte. Det kom i någon intervju. Så jag lade inte upp det. Eller, nej, det gjorde jag inte. Jag läste den dessutom i skolan. Fan! Graham, varför? Kunde du inte bara skita och skaffa en Instagram nu? Så känner jag. Jag vet inte hur känner ni.
Nej, men det förvånar mig lite, för jag upplever att han är väldigt, väldigt klok och smart. Sådär. Men samtidigt har han ju det här Östersund-bakgrunden lite. Att det finns något så här performativt också i liksom hur de... Jag tror inte han gör det för att det ska se bra ut, men utifrån kanske det ser ut så lite.
Fast gör det det? Det är ju dit jag vill komma. För mig gör det ju inte det. Jag förstår ju tanken bakom, han vill vara lite bjussig, fast det blir ju aldrig. Det är ungefär som spelarna syns, de är inte så bjussiga heller. On to the next one. Och vad fan allt de skriver, det är ju liksom bara samma sak hela tiden. Förlorar man så skriver man, ja. Vi vinner nästa. Vet, och sådär. Så det blir ju aldrig sådär personligt som man hade velat ha det ändå. Då är det bättre att var utan det, och framförallt då, det här är ju en tränargrej också, att de bygger upp sig själva, tycker jag lite. De ska bara inte ha en Instagram, punkt slut.
Jag har nog ingen problem med att han har en Instagram. Det var väl lite fint att han la upp, det var ändå lite personligt hemma hos och gå på fotboll med barnen, men det skavde lite med inzoomningen på Astrid Lindgren-böcken och sådär. Det kan jag hålla med om.
Ja, det känns inte som det är han, jag vet inte varför. Det känns som att någon där på SVFF PR och så här, Graham, vi måste sätta dig med den här boken.
Men framförallt så är det väl lite, alltså det är väl lite infantilt så. Alltså det är väl lite en vuxen, alltså det är ju en vuxen person. Alltså han läser inte det för sina barn. Jag har inte Instagram, så jag har inte sett inläggen.
Men,
det
men han läser väl på svenska, antar jag?
Ja, han läser i svenska såklart. Ja, då är det ju en annan sak. Ja, det
och den svenska det, kulturen.
Ja,
och...
precis.
Men, ja, men måste man ta också här då? Måste man verkligen ta Astrid Lindgren? Sparka in den, öppnas i dörren och ta Ålevangeliet eller något sånt där. Något lite mer hippt.
Han sa ju till och med att det fanns inspiration att ta från Bröderna Lejonhjärta inför de här matcherna.
Mm. Du, inte en spelare har läst Bröderna Lejonhjärta i den truppen. Där, det kan jag lova dig. Vet knappt vem Astrid Lindgren är, 60-65% av den truppen.
Nej, det är bra om han får ladda dem lite då. Ja, men ska vi gå vidare på din lista då?
Ja, gör det.
Vad har du där, Pontus?
En light, just det. Ja, nu kommer
ja, det var
vi
väl
där.
Inne på där.
Ja.
Hamberg och Elfsborg.
Ja, men att han, de har lite så här en öppen relation där, Hamberg och Elfsborg, som jag inte riktigt begriper mig på hur Elfsborg faktiskt har gått med på från början. Nu är det en vecka kvar till premiären mot Blåvitt och han går och lägger koner ute på planen till Sveriges landslag. Jag förstår faktiskt inte det, om jag ska veta. Jag ser att det är oprofessionellt. Men det är nästan på gränsen att han borde vara hemma och förbereda sitt lag som han dessutom har kommit in väldigt sent till i säsong. Så att de har jätteproblem på förhand. Det behöver inte betyda att de förlorar eller går dåligt för det. Men jag tycker att förberedelserna är långt ifrån optimala på Elfsborg. Sämst hela allsvenskan när det kommer till hur man har förberett sig inför säsongen. Och att han är iväg där, det provocerar mig lite faktiskt, måste jag säga.
Det man kan säga om det är att förlora Elfsborg. Nu kanske det finns en, kanske inte förståelse från supportrarna, men det finns ju, de kanske inte liksom är uppragda kring den, de kanske inte förbannade kring den, men förlorar de första eller andra matchen liksom, men förlorar de två matcher i rad, då kommer det ju garanterat komma upp jättestarkt. Så att han har ju gett sig själv en väldigt dålig hand från start när han gör det. Han har ju gett sig själv förutsättningarna att få väldigt mycket skit och bli sågad när han gör så. Och jag håller med. Jag tycker faktiskt att är man huvudtränare så har man bara ett jobb.
Jag tycker det hade varit skillnad ifall han hade varit huvudtränare för Sverige också. Alltså, är du med? Alltså, då hade jag ju förstått det. Men att gå och vara assisterad så här, Potter klarar sig utan honom. Han klarar sig utan att vara där. Varför inte fokusera på det du faktiskt ska göra här nu framöver? Jag tycker att det är märkligt.
Jag blev förvånad när jag hörde att spelarna också skulle vara lediga 4 dagar över den här helgen när han är borta med en vecka kvar till allsvensk premiär. Det måste ju väl finnas en assisterande tränare som i alla fall kan träna dem. Är inte det anmärkningsvärt att man får så lång ledighet? När det...
Ja, men det kan ju finnas tankar med det också, att de kanske har tränat stenhårt och vill ge spelarna med premiären om att de har gjort ett hårt jobb och så vidare. Så det kan ju alltid finnas en tanke bakom det. Men det är klart att när han är borta så ser det ju ännu, då ser det ju lite dumt ut. Så att, ja, jag tycker att det hade kunnat skötas bättre. Jag förstår att Elfsborg kanske inte satt med trumfan när de gick isär med Hiljemark och liksom letade tränare, men att han vill då åka iväg med sig, det förstår jag faktiskt inte riktigt varför han vill göra det när han då uppenbarligen ska köra sitt gig här med Elfsborg.
Mm. Vi tar din sista punkt också.
Ja, och den här är lite så här. Jag tycker det är jättebra det här med att de flesta klubbar, jag vet inte om det är alla som har lyft det här och fått igenom att det ska bli total transparens kring övergångar och agentarvoden och så vidare, va? Men det är någonting där som jag har suttit och tänkt på, att så här, vem gynnar det i slutet? Blåvitts fall då, som är mitt lag. Kommer Blåvitt få mer pengar i plånboken, vilket är för mig det viktigaste? Jag vet inte om det faktiskt kommer gynna Blåvitt det här. Jag tror inte det kommer gynna agenten heller. Jag tror att det kan gynna spelarna, vilket jag också är för, förutom då i Blåvitts fall. För där vill jag att så mycket ska hamna i deras plånbok. Så jag, det är bara en sån här tanke jag har. Så här, vem, det är bara att prata som att det blir bra. Nu får vi se vad som faktiskt händer. Men faktiskt inte vad resultatet av det blir. Så det är mer en sån här liten grej. Jag sitter hemma på min kammare och försöker få ihop vem är det som gynnas av det. För någon kommer gynnas av det, och jag är inte säker på att det är klubbarna. Jag tror inte heller det. Jag tror att det är spelarna i slutändan som får en större transparens kring det hela också. Kanske ställer andra krav på sin agent och då på sin klubb. Ni har ju läst Zlatans bok, antar jag. Ni vet ju hans första övergång till Ajax, när han i princip var sämst betald men kanske borde vara bäst med tanke på vad den övergången är. Det gav ju jättemycket mer pengar till Malmö. Jättemycket mer pengar till Zlatans agent. Men jättelite pengar till Zlatan. Vilket som Malmö-supporter var super, såklart. Det är det jag menar. Så det är att försöka hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Men jag vet inte, ni får gärna...
Så du tror att om alla får se allt i en affär går till, så kommer det i slutändan gynna spelarna?
Jag tror liksom att man har en övertro på att klubbarna, alltså de då som gör de här affärerna, är att det inte görs liksom... Att det är lite shady business där ibland. Och jag tror liksom att det kommer ju öppna upp för transparensen. Det kommer bli bra, för folk kommer vara tvungna att verkligen sköta sig. Men då tror jag å andra sidan kanske att det inte alltid i alla fall kommer gynna klubbarna. Rent på sista raden, om man säger så. Men jag vet inte, det är en ung tanke som jag liksom bara vill ändå... Jag har inte hört att någon har liksom pratat om det. Liksom, utan det är bara det här med transparens, vilket jag tycker är fan, det ska bli, det är jävligt gött liksom att medlemmarna och supportrarna tar tag i liksom och får igenom sina grejer, vad de verkligen tycker och tänker. Det är ju det som är det underbara med Allsvenskan, tycker jag. Sen är det liksom, vad blir resultatet? Det ska bli intressant att följa nu framöver.
Ja, men jag tycker nog ändå att det är värt det liksom, eventuellt. Mm. Och även om det skulle visa sig att det är ju bättre att en större del av pengarna hamnar i spelarnas ficka än att det handlar i enskilda agenters fickor. För att de, ja, det är ju en banal åsikt. Alla tycker väl likadant. Men ja, det är klart att det är, att man blir
förskräckt. Ja, det är också roligt. Jag tycker också att det är skönt att veta, alltså övergångar och allting. Nu är allting ju bara spekulationer. Så i USA, amerikanska partier, det är en av få grejer som är bra. Mm. Där är ju att det, alla vet exakt vad spelarna tjänar och eventuellt vad de har kostat då i vissa fall, så att det tycker jag är super liksom, alltså, ja. På det sättet, jag tycker att det är rätt härligt att följa det då, istället för att det bara blir spekulation.
Precis, men det är liksom, alltså, om, det man får ta är ju såklart att det viktigaste är ju också att de här grupperna, kriminella grupperingarna runt spelare, alltså agenter och så, att det kommer bli mycket svårare att skicka pengar till något skalbolag eller skicka pengar till någon postlåda.
Då behövs det ju andra sidan regleringar i hela systemet. Det är väl där du måste börja i sådana fall om du ska få bort det. För jag tror att det kommer nog fortsätta att finnas bara det. Det kanske blir lite mindre pengar till honom. Jag vet inte.
Bra lista, Pontus.
Ja, tack. Jag har fler. Det kommer vara högt och lågt, kan man säga.
Det kommer vara högt och lågt. Ja. Det ser vi fram emot. Ja, nästa tisdag kommer en ny lista. Men för att det ska bli rättvist så ska ju även Boman få ha en punkt. Det har blivit dags för Bomans bryderier. Boman, berätta. Vad du stört dig på den här veckan?
Ja, men jag är ju ganska kolerig så jag... Vilket många på redaktionen vet, så att jag stör på ganska mycket grejer. Så här. Kanske ibland att glaset är lite för halvtomt. Så. Men, så jag har haft en del saker jag funderat på. Och de två, alltså, jag ska komma in till det som jag har stört mig mest på. Men det som jag, några andra grejer, liksom, först funderade på det här med, jag tycker att det är väldigt få profiler i tränarkåren. Alltså det finns en superprofil, Axum i Mjällby, som är otrolig. En genial fotbollstränare samtidigt som man är helt... vill liksom i sina uttalanden, alltså inte dum utan bara väldigt intressant och väldigt vågad och sådär. Sen tycker jag sådana som kanske Billborn och Honkavara och Fide Holmberg är också ganska roliga. I övrigt tycker jag att det är väldigt blekt vad gäller tränarprofiler. Det är många så här, så vi kallar dem anonyma och ganska intetsägande spanjorer. Och så det finns liksom inte så många som har så mycket att säga. Liksom.
Men vad, alltså, vill du att de ska göra?
Vill
du att de ska gå Instagram?
Nej,
för då är jag emot
det. Nej, men jag saknar kanske... Alltså, det är ju liksom, jag säger inte att Allsvenskan har inte varit bättre sportstyp på grund av det, men jag saknar lite så här Andreas Alm, Rydström, Rickard Norling-typer och sådär. Även så här Jörgen Lennartsson-typer. Jag saknar lite några av de här. Liksom.
Fast det är ju det här vi har fått nu liksom, med allting. De har ju tagit ut hjärnan på folk. Personligheterna har sugit ur varenda spelare.
Ja, inte ett problem då.
Jo, ett superproblem. Framförallt som älskar Allsvenskan och vill ha dem.
Och samtidigt försvinner ganska många profiler högre upp också för att man professionaliserar organisationerna. Så jag är bara lite rädd att det kan bli att vi har 15 stycken civilekonomer liksom, eller 16, att det blir lite tott liksom sådär. Men det är inte det jag skulle egentligen säga sådär. Och en annan, vi skiter i det andra. Men det som jag, det här kanske folk tycker är jättekonstigt, men det var det som jag absolut har stört mig mest på när jag har läst om fotboll och tittat på fotboll i senaste dagarna. Och på Twitter så fick jag upp en gammal match, legendarmatch mellan Liverpool och Borussia Dortmund. Det var liksom Gerard och några till och Jan Koller gjorde mål för Dortmund och sådär. Det var väl kul liksom sådär. Men det var ett klipp som spreds ganska mycket och som fick mest beröm. Och det var gamla Barcelona och Liverpool och Bayern München-spelare, mittfältaren Thiago. Han fick jättemycket beröm för en sak han gjorde i matchen som jag alltid har hatat att komma på nu. Alltså det kom upp jättemycket i mitt bröst. Han gjorde en så kallad no-look pass i matchen, eller så tittfint kan man väl kalla det. Han kollade demonstrativt åt ett håll och passade åt andra hållet. Och det jag upplever att i senaste 25 åren så har det alltid hyllats. Folk tycker om det så jävla mycket och jag tycker att det är det värsta jag vet i fotbollsspotten.
Det är det bästa jag vet. Jag spelar basket. Det bästa det är jag liksom, vet.
Jag kan berätta varför. För ett, det är inte svårt att göra överhuvudtaget såklart. Det finns ingen skicklighet i det. Det är inte svårt att titta åt ett håll för att, och sen spela bollen åt andra. För att man gör ofta det är väldigt... Liksom, de gör alltid i lägen där det inte är någon fara egentligen. Utan, och då kanske folk säger så här, men det är inte meningen att det ska vara svårt. Det ska bara vara en kaxis FIFA Street-grej som man gör för att bevisa liksom, sin överlägsenhet. Men det ser också estetiskt väldigt fult ut. Det ser ut som att det är en tupp som kollar åt ett håll och sen passa åt andra. Det, är liksom, det, är inte
det beror ju på hur mycket man slänger med huvudet också. Ronaldinho var väl först, ja, exakt. Men han skickar ju huvudet åt ena hållet.
Så när jag såg det nu igen då, För det har inte varit lika stort som det var. Det var väldigt stort så här när du spelade som mest, kanske, alltså runt mellan 0-5.
Jo, men det är också, nu pratar du mot dig själv. Du vill ha mer personlighet. De men som det gör det, jo, fast de som gör det är ju ofta Ronaldinho och de här nu. De nu för tiden skulle jag aldrig få för sig att dra sig och spela in i mitt, för de ska hitta vinklar och assistyta 6 och 8 och så vidare. Mm. För att det är det de har blivit programmerade till sen de var små. De här är ju ändå... Det finns ju en viss swagger i det.
Jag tycker inte att du gör det, för det är inte vackert, det är inte snyggt, det är inte estetiskt.
Nej, men det handlar inte om det. Det handlar om att det finns någonting annat där. Att titta vad jag är. Så där får du inte göra i akademierna.
Gjorde du en no-look pass någon gång?
Har det inte. Nej, det har det inte. Det är inte på högre nivå, det har det inte. Men det är klart, när man sprang runt och var 14 kanske man gjorde det i Kongala och sådär. Men sen fick man ju reda på att det skulle man ju inte alls göra. Ju mer professionell man blev.
Men jag vill säga att jag vill inte se någon göra det i allsvenskan i år i alla fall. För jag tycker att det är en förlegad och det ser dumt ut. Det är liksom, det är, nej. Jag blir bitter när jag ser det.
Vilken spelare som du har spelat med Pontus som mest på med sånt?
Jag hade Seydou Doumbia, spelade i CSKA med, och Wagner Love höll väl på. Det var bara låta dem hålla på.
Gillade
det var,
du det då?
Ja, men det var ju konstnärer och de vann ju matcher åt oss, och då får de gärna hålla på med. Och det jag tycker det har någonting. Fan, jag är inte med det där, Boman. Nej, och då är jag ändå en jävla bakåtsträvare. Alltså.
Har du med, Boman? Det tror du har någon punkt.
Ja, men någonting som jag störde mig på i sändningen senast, Sverige-Ukraina. Eller som jag störde mig på runt omkring med hur Viaplay sände det. Det var ju att, det var ju många som tyckte att det var det här. Jag skiter lite egentligen det här med Bojan och Frida, du vet, när de bråkade inför. Det gjorde mig inte så mycket.
Fast men, det var ju bara men, konstigt.
Ja, det var konstigt.
Men jag, det blev bara, vad hände?
Jag störde mig på hur sändande bolag gör sina egna medarbetare till lika stora huvudroller som matchen nästan. Dels var det så här med att Bojan skrek flera gånger under matchen, på med masken, svenska folket. Det kändes väldigt, jag tyckte det kändes väldigt inövat.
Det var manuskrivet. Ja. Den var ju klar innan matchen, att det här ska säga. Och det skulle ju tryckas in i sändningen.
Ja, jag tycker att jag känner mig som att det är fördummande. De underskattar sina tittare, tycker jag. Och sen störde mig också på efter matchen, för då var det så här. Då intervjuade Jihde Ljungberg och Niva intervjuade Gyökeres. Men sen i slutet av intervjun, då sa Jihde så här: du, vänta Victor, vi får nog kanske avsluta nu, för Bojan står där utanför sändning och väntar på dig. Han vill prata med dig. Det är helt obegripligt, tycker jag, som ett tv-bolag att göra så. Vem vill, alltså det skiter väl jag i att Bojan står och väntar på Gyökeres utanför sändning. Jag tycker liksom, jag gillar inte när man bygger
upp. Men Bojan är ju stor, han kallade ju till sig flera landslagsspelare inför matchen och satt och hade terapisnack med spelarna.
Enligt honom själv.
Jag såg det med egna ögon, sen hörde jag inte vad som sades, men de följde ändå med de stora stjärnorna. Ja,
han är en jävla profil, Bojan, men jag reagerar också på det där. Det var tre gånger för mycket den där jävla masken skulle på, och då gjorde vi bara tre mål. Så det var lite för mycket. Det kan jag, det, ja, jag, här är jag med dig betydligt mer än på no-look-passen, definitivt. För jag var också så här, nej, det här är fan. Varför ska det vara så här?
Ja, men man kanske är en hycklare när man själv sitter och pratar om fotboll i alla möjliga sammanhang och tycker och sådär. Men jag gillar inte när man gör journalister och experter som liksom till liksom så stora huvudroller som spelarna nästan tycker man ska hålla sig för god för.
Men är inte det här ett resultat av att spelarna är så jävla tråkiga? Mm. Så att man får försöka hitta underhållningen annat. För någonstans är det ju showbiz, allt det här, hela den här branschen. Och ju tråkigare de är, då får man försöka hitta underhållningen på andra ställen. Och det kanske går då till tränarna nu och kanske till och med upp i journalistkåren och de som sänder och så vidare, blir större profiler än vad vi kanske vill egentligen.
Vi håller med dig. Hade ju Markoolio på plats också som...
Ja, och så kunde man ju watch along med Paradise Hotel-gänget, och då vill man inte vara med längre. Då funderar man på att säga upp sig och köpa en stuga ute i skogen utan internet och el.
Mm. Ja, verkligen. Men det är ju också det här, Aftonbladet som medier är ju också skyldigt till att man vill söka den unga publiken, som man gör vad som helst för att...
Man skulle väl skicka in sin mask,
ja? Och det tycker jag är så väldigt trevligt. Men däremot tycker jag liksom att det är att underskatta den övriga publiken. Jag vill inte flyga ner Marco, alltså jag tycker det är ovärdigt liksom, faktiskt.
Mycket bra listor båda två. Det här kan vi väl fortsätta med även kommande veckor. Påminner även er som tittar live att ni kan ställa frågor via Sportbladets Instagram, och ni kan även mejla oss, och sociala medier jobbar inte du så mycket med, Boman, men Pontus, dig kan man väl nå på.
Fan, nu kommer jag få in allt hat i mina
DMs. Konstruktiv kritik och frågor. Det kan vi
gärna.
Ska vi ta och knyta ihop den här säcken lite med vad du ser fram emot med den här allsvenska säsongen mest, Boman?
Nej, men jag hoppas att det blir så ovisst som det verkar vara. Alltså vi hade ett par år där det verkade som att Malmö kanske skulle bli så pass dominant att det skulle bli inte särskilt spännande längre. Jag var en av dem som trodde också att det skulle bli så. Nu har vi ju helt plötsligt fått Häcken som guldvinnare, Mjällby som guldvinnare, Gais och Sirius som utmanar. Ja, det är många som håller med om det, men det är ändå värt att trycka på det. Att det är ju fantastiskt roligt att vi har kanske 7-8 lag som har en teoretisk chans att vinna Allsvenskan.
Hur har det blivit så då att Mjällby, Sirius och Gais helt plötsligt
kan vara där uppe? Jag trodde för 4-5 år sedan att vi hade ett liksom, 4-5-6 lag som hade så pass överlägsen ekonomi att mittenlagen inte längre skulle kunna utmana. Men så blev det inte. Saker hände snabbt. Norrköping gick från den näst rikaste klubben Allsvenskan till att spela i Superettan och har kastat bort allt. Liksom. Det finns en rörlighet i svensk fotboll och i toppplaceringarna som är fantastisk. Och en ynnest som gör det är jätteroligt och det är någonting som vi ska vara stolta över.
Vad ser du mest fram emot, Pontus?
Nej, men det här ovissheten, det är ju det som är så fantastiskt med allt. Det finns ju typ 10 lag som kan vinna och 10 lag som kan åka. Jag vet att det är 16 lag, men fattar du vad jag menar? Du kan lika väl vinna som du kan åka ut. Så att det är ju helt magiskt med den här serien. För visst, jag brukar gnälla på kvaliteten, den är inte alltid liksom topp. Men just det där att det finns så många lag och att det är så spännande, det adderar någonting som jag inte tycker finns på många andra ställen. Tillsammans då med stämningen på läktarna som är helt... Ja, det är ju liksom europeisk toppklass, vilket kanske egentligen, rent då återigen, kvalitetsmässigt, vi inte förtjänar, men som vi har och som vi ska värna om verkligen. Och det ska bli underbart att det drar igång.
Förutom no look passes där, Boman, vad vill du inte se i Allsvenskan i år?
Jag vill inte se, en sak som jag också tyckte var liksom stört mig på sista 10 åren ibland, det är när spelare säger så här, ja, spelet är så dåligt i Allsvenskan, men publiken är så fantastisk.
Eller, ofta... Men för fan, det är jag precis.
Ja, jag gillar, det jag inte gillar med det, det är att jag tycker att man, alltså jag håller med om att supporterrörelsen...
Ska vi gå ut så här? Det har varit så jävla trevligt.
Nej, men, jag håller med om att supporterrörelsen är fantastisk och stämningen är otroligt bra i Allsvenskan. Det är kul, men jag tycker att man nedvärderar den sportsliga nivån i Allsvenskan när man hela tiden ska tjata om hur låg nivå. Så jävla låg nivå är det ju inte längre. Många lag tas ut i Europa. Djurgården, vad fan, det var ju en semifinal till och med i Conference League. Jag tror att både Hammarby och...
Fast då fick de ju möta bra nivåer, då såg man ju...
Jo, men jag tror att både Hammarby och Mjällby kommer att ta sig ut i år, tror jag. Alltså kvaliteten är ganska hög, så jag tycker att den är trött, den sägningen, när man säger så. Att fotbollen
fast,
är dålig.
Fast vi går ut på det här alltså.
Att fotbollen är dålig, men jag tycker både fotbollen är bra och att stämningen är bra.
Pontus, du hade ju ändå flaggat lite inför en av dina andra poddar att du har en ny så här, poddtaktik. Du ska gå in med yxan direkt när du inte håller med.
Det har jag väl gjort idag. Nu blir det ju fullskaligt krigar med Boman framöver varje tisdag klockan 9. Fy fan, jag är helt ställd. Nej, du vill fråga mig vad det är jag inte ser fram emot. Fokus på fasta situationer vill jag inte se. Jag orkar inte se en annan kollega till mig, Bjärsmyr, har ju det här med fasta situationer, coacherna, så fort det blir ett inkast, du vet, då kommer de ju ut till linjen och så går de och sätter sig hörna, då ska de ut. Det är ingen som bryr sig om det, du hör inte vad de säger, du tittar inte på dem, för det har du gått igenom innan, någon har glömt det, för så är fotbollsspelare. Så sitt ner, fasta situationer, coacherna, ni borde inte få finnas överhuvudtaget, utan det borde vara målvaktstränaren som har hand om det också. Så att lite, inte så mycket fokus på fasta situationer då från sändade bolag, vilket är TV4 då, om det skulle bli mål på hörner, för så, det är rätt mycket surv. Återigen, om tränarna är 10% av en utgång på en match, så är 90% surven på en fast situation, så tycker jag. Och det ser man också på de lagen som är bäst, eller de har oftast de bästa fötterna.
En sak som är intressant med fasta situationer, det tycker jag, att för nu pratar jag många ofta sedan 2 år om att klunghörnan har kommit tillbaka.
Men det är ju inget såhär, vad gör man exakt. Där? Alla går in på målvakten, så det har gjort.
Men det intressanta är inte att den kommer tillbaka, det intressanta är att den var borta ett tag.
Ja.
Det är ju helt obegripligt att den var borta ett tag. Det kan jag inte förstå faktiskt.
Nej, men också så här typ att folk lägger inte, det känns inte som att fokus är bara på offensiva fasta istället för defensiva fasta. Jag ser ju oftast då, kolla mycket Premier League, när Gabriel kommer älgandes. Det är ingen som går ut och stoppar farten på honom, men låta världens bästa huvudspelare komma i full fart. Det är så dumt. Sen förstår jag med VAR och så att man är rädd, men kom igen, lite måste du få ner farten på Kaja, men annars gör han ju mål. Det försöker de inte. Så i sådana fall mer fokus på defensiva fasta än offensiva. Och inga jävla coacher utspringandes på linjer och så vidare. Det vill jag inte se.
Nej, toppen. Nu har vi suttit en timme. Mm. Hur kändes det?
Ja, vi är ovänner. Så det känns sådär att gå ut i det, men det blev väl bra.
Vi får köra lite terapi, kalla in Bojan kanske för ett terapisamtal mellan er två.
Låter bra.
Vi är tillbaka nästa tisdag. På fredag imorgon klämmer tillbaka. Då är det Linn Nordström, Simon Bank och Alexander Axén som intar studion. Och tills dess kan ni se Bollklubben måndag till torsdag på Fotbollskanalen och TV4. Tack så mycket för idag. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.